Hej och välkomna till Dysselpodden. Det här är Oliver.
Det här är Fabian.
Idag i studion har vi med oss Kirsten Åkerman. Kirsten har inte bara ett yrke utan flera. Så det är jättekul att ha det här, Kirsten. Vi tänkte börja med att du får berätta lite mer om dig själv.
Tack snälla, det är jättekul att vara här. Vill du att jag ska berätta lite fritt?
Ja, vi tänkte liksom så här. Vad du känner att du vill dela med dig liksom?
Ja, det är det här. Du sa någonting med att jag hade inte bara ett utan många yrken. Jag har jobbat med mycket olika saker. Det är lite av ett lapptäcke. Det kan se ut som en plan. Men egentligen så är det nog ganska mycket som är liksom i ärlighetens namn. Det har berott på nyfikenhet och slump. Mm. Liksom vad jag har jobbat med. Jag var väldigt, väldigt ledande som liten jätteintresserad av havet. Ja. Så det har varit någonting som har följt mig. Liksom, det här med vad som finns under ytan har liksom varit lite grann någonting jag har varit besatt av sen jag var plumsade i liksom när jag var 4 år och liksom inte ville komma upp över ytan igen. Så det har liksom varit en sån där sak som har följt mig. Och sen nu när jag liksom är betydligt äldre så har jag kunnat också börja jobba med de frågorna. Men under tiden så jag utbildade mig till statsvetare, vad är det? Men jag läste statskunskap och sen så läste jag till journalistik. Och har jobbat mycket med kommunikation. Ja. Första jobbet jag hade var som presschef på Amnesty International. Och jättespännande och jag var alldeles för ung för den tjänsten. Men det var ett vikariat och jag är jätteglad att jag liksom kunde jobba med de frågorna. Och sen så har det varit kommunikation i ideella organisationer, Röda Korset och Amnesty då. Och sen gick jag över och jobbade i regeringskansliet på utrikesdepartementet under några år och har jobbat med frågor på riksdagen och sen gått vidare liksom att jobba med regional utveckling på Gotland som jag kommer ifrån. Jag har jobbat med näringslivsfrågor under perioder och drivit eget företag och sådär. Och sen har jag cirklat tillbaka till att nu då bo och jobba på Gotland och jobbar som chef för Uppsala universitetsbibliotek i Visby. Och för mig att vara på bibliotek med just den skakiga start på läsande som jag hade så känns det faktiskt väldigt kul och bra. Och som ni hör så är det liksom ett sammelsurium av saker, men de hänger kanske på sätt och vis ihop.
Jo.
Men mycket har nog varit att jag varit nyfiken på nya saker.
Väldigt intressant faktiskt.
Hur gammal var du när du fick din dyslexidiagnos?
Jag fick ingen diagnos och jag tror att anledningen till att jag blev tillfrågad att vara med idag var att jag skrev om läsande i Svenska Dagbladet i en krönika. Och jag tror att det var lite grann därför, för att jag blev kallad det som, jag är så gammal, jag är 58 år. Så att det var ingen diagnos utan det var min lärare som sa, Kirsten, du är ordblind.
Ja.
Du måste träffa Yrsa som har ett rum här borta i korridoren och få hjälp med att du inte kan läsa. Jag var liksom, det gick för långsamt för mig. Hela den här, knäcka den här koden med att liksom läsa flytande och att få bokstäverna rätt när jag skrev och så. Det var bara jättejobbigt. Och jag skickades då ut till Yrsa, några rum längre bort i korridoren. Och det var fantastiskt.
Ja.
För att hon hade tid med mig och hon fattade vad som pågick med mig. Och hon kallade inte ordblind utan hon sa bara, din hjärna processar det här på ett lite annat sätt. Var inte ledsen. Så jag var jätteglad att jag fick den hjälpen. Men som sagt, det var ingen diagnos utan det var snarare att min lärare iakttog att det här funkar inte riktigt.
Liksom. Nej. Och hur var din skoldag annars liksom? Du har ju berättat lite i den här artikeln, men för de som kanske inte läst den liksom.
Nej. Jag var ganska otålig som barn. Satt svårt att sitta still så det var mycket myror i brallan och så. Men jag tyckte om skolan och jag tyckte också om att liksom läsa. För jag älskade högläsning till exempel. Liksom att lyssna på när läraren läste tyckte det var fantastiskt. Så det här måla upp de här bilderna i huvudet om hur ser den där världen ut liksom. Så jag trivdes i skolan och egentligen upplevde inte så mycket liksom, frustration över just att jag hade svårt med läsandet och skrivandet, utan det var nog egentligen någonting som jag kunde inte jämföra med någon. Liksom. Det är ju ens egen upplevelse väldigt mycket det här hur man griper. När man är den där åldern, 6, 7 år gammal, så jag upplevde väl att det är så här det är. Och sen så var det liksom en väg framåt som jag behövde traggla mer på än andra kanske. Så där. Jag tror att jag trivdes bra i skolan. Det låter inte klokt när man säger det. Jag trivdes bra på rasterna. Väldigt kul. Alltså, jag tyckte om att vara i skolan. Så. För jag menar, det kan ju också vara så när man känner en frustration över någonting att man liksom inte vill gå dit, för man vill inte konfrontera det här. Liksom. Det är också helt naturligt att känna så. Men jag trivdes i skolan. Gjorde jag. Så länge man fick röra på sig ordentligt på rasterna så tyckte jag det var okej.
Vilka var dina största utmaningar att klara av skolan?
Jag tror att det var just det här att i början är det inte så mycket läs och skriv och du kan liksom hålla på och det kan bli fel om någon säger att någon stryker under med en röd penna var det på den tiden och liksom och säger att du har gjort fel och du får börja om och så där. Det som var lite utmanande sen, det var ju att saker började gå fort. Du ska liksom ha läst in det här, du ska ha liksom. Ja, man behövde ha den där koden, man behövde kunna liksom, läsa. Och det var en utmaning, absolut. Det var det. Och sen så hade jag en utmaning i att ta instruktioner. Det kanske jag fortfarande har. Alltså, det här att när någon säger åt, liksom, så här ska du göra. Och att liksom vara koncentrerad och lyssna på det. Och verkligen liksom, med i det.
Vilka har varit dina styrkor under din liksom uppväxt och nu till och med?
Jag tror att styrkorna har varit nyfikenhet, att jag liksom vill. Jag vill se och förstå och liksom lära mig nya saker och liksom är nyfiken, liksom drivs av nyfikenhet. Sådär. Sen så tror jag, för mig har envishet varit, det är liksom ett släktdrag i vår släkt, liksom att man ger liksom inte upp. Och det tror jag också har hjälpt mig, att det har varit en styrka, liksom det här att traggla på liksom och vara envis. Det tror jag. Det kanske inte är en sån underbar egenskap liksom, men det har hjälpt mig i alla fall att vara det.
Du har ju pratat lite innan om dina jobb. Hur hittade du ditt första jobb?
Mitt allra första jobb var på Landings konditori i Uppsala. Det hittade jag via min stora syster. Hon sålde glass där och jag fick liksom så här som 14-åring komma med och sälja bakelser och bröd där på det här bageriet. Och det var jättebra introduktion till arbetslivet, det här att liksom jobba i ett serviceyrke med där någon annan liksom instruerar en. Och men det är okej att man gör fel och liksom det finns en förståelse för att man liksom behöver mer kunskaper, att man liksom är ny i ett jobbsammanhang och så. Så det var en jättebra introduktion. Många, det är ju också en trevlig miljö. Ett kondis är liksom inte särskilt stressigt eller liksom, det är ingen hård miljö att vara i, utan det var väldigt, väldigt mysigt. Och sen fortsatte jag jobba lite grann med serviceyrken och jag jobbade som simlärare då. Förståeligt eftersom mitt intresse är att vara under vattnet. Och lite sådana jobb. Men sen ett liksom jobb som hängde ihop med min utbildning och så. Det första jobbet som jag hade på det sättet, det var nog just det här jobbet på Amnesty när jag var precis färdig, liksom utbildad. Och det jobbet sökte jag på en annons, en jobbannons i tidningen.
Ja.
Sökte en vikarierande presschef och jag sökte den tjänsten och var extremt nervös när jag kom dit på intervjun, minns jag. Det här är ju väldigt länge sedan, men det var just för att det också var första gången som jag verkligen liksom så här åtrådde ett jobb. Jag kände att det här skulle jag verkligen, verkligen vilja göra, och nu vill jag göra mitt allra bästa liksom på intervjun. Och det var nervöst. Jag måste säga att jag kan rekommendera verkligen det här att lajva intervjuer innan man går på anställningsintervju med någon kompis. Det är en bra sak.
Ja.
Man får öva lite på vad man tänker att man ska säga och sådär. När människor ställer de där frågorna, vad är dina svagheter och styrkor och sådär, så har man aldrig liksom uttryckt det, så är det ganska, ganska knepigt att komma på någonting att säga. Men jag fick det där jobbet i alla fall, och det var fantastiskt roligt och krävde enormt mycket läsning.
Mm.
Det var liksom en tjänst där man bara läste och läste och skulle förstå rapporter på svenska och engelska och sådär. Det var ganska kämpigt, men det var också någonting som på något sätt, när man verkligen vill ta del av det som står, så gör man ju det till slut.
Ja.
Du har ju ett aktivt och imponerande arbetsliv. Men vad var det för utbildning du hade?
Jag utbildade mig, läste statskunskap och internationell politik. Och sen så kunde man läsa till journalistik. Och då valde jag att göra det för att jag tyckte det var liksom roligt att kunna just använda mig av studierna liksom i jobb, och då lite inriktat mot att jobba med kommunikation. Så det var liksom en lite lös plan som jag hade, att jag kanske skulle ändå hamna liksom i det här med skrivandet till slut.
Och du pratade lite mer eller innan om hur det var lite svårt med liksom läsning och sånt. Hur fick du hjälp med det genom din utbildning?
Ja, alltså det tycker jag är så bra. Och jag tänker att det är så bra med er podd också, att ni pratar om de här sakerna liksom på ett ordnat sätt. Det är att då fick man inte något speciellt stöd.
Nej.
I skolan. Det här, jo, jag fick ju då den här fantastiska Yrsa-kontakten, och hon hjälpte mig liksom med från start. Men sen var det inte så mycket liksom att man fick stöd under studierna.
Mm.
Utan det var, man fick tala om då att det går lite långsamt för mig, så kan jag få lite mer tid. Eller när man satt i såna här salstentor till exempel, så kunde det vara ganska svårt liksom, när man snabbt skulle läsa och skriva och svara på de här frågorna. Och så. Då fick man lite grann liksom be om det, men ofta så fanns inte riktigt det. Det fanns inga sådana verktyg liksom, eller speciell hänsyn. Och det är ju någonting som faktiskt har skett över tid nu, att det finns, och att man kan liksom både jobba på ett annat sätt med sin dators hjälp, men också att det finns en förståelse och att man behöver mer tid och sådär.
Ja, verkligen.
Så det var inte särskilt mycket stöd liksom under studierna, utan det handlar nog mer om att avsätta mer tid, för det tog längre tid liksom att läsa. Jag ska inte säga läsa, men att läsa och förstå. För det är liksom, man får upprepa om och om igen liksom, ibland. Ja. För att verkligen ta in det. Så.
Och fanns det någon liksom som du kunde ta hjälp av, eller någon lärare som var liksom, som kanske var någon som var där och hjälpte dig genom någon, alltså antingen i skolan eller senare när du utbildade?
Ja, alltså det är lite spännande, för min mamma var svenska lärare, eller lärare i nordiska språk var egentligen, och undervisade i svenska på gymnasiet. Och det som jag kanske inte visste när jag växte upp var att min mamma var dyslektiker.
Mm.
Hon hade ju valt det här yrket, så det var ingenting som man liksom direkt trodde. Men hon hade ju valt det mycket på grund av att hon hade haft de här svårigheterna när hon var liten. Så att hon, Hon hade kämpat liksom med att erövra sitt läsande och skrivande mycket. Så att när hon började förstå liksom att den här problematiken fanns hos båda hennes döttrar, så hjälpte hon ju till.
Ja.
Man kan liksom, hur man kan tänka. Och framför allt tror jag någonting som jag tror var väldigt viktigt var att, att hon kunde också säga, det här är ingenting att skämmas över.
Nej.
Det här är ingenting som liksom är att du fattar långsamt. Liksom. Utan det här är någonting som man måste äga. Liksom.
Mm.
Så det tror jag hjälpte mig mycket.
Mm.
Att hon hade den egna erfarenheten också.
Mm. Vad inspirerade dig att fortsätta plugga?
Ja, det var ju den här nyfikenheten, tror jag. Jag vill gå liksom till högre studier, för att jag tyckte att det var roligt. Jag ville liksom ta del av den världen.
Ja.
Så, och sen så var jag nyfiken liksom på, jättesamhällsintresserad, så då liksom statskunskap kändes väldigt kul. Intresserad av politik och liksom internationella frågor och så. Så att jag ville det för att liksom få den här kunskapen. Sen så var det säkert så att jag var påverkad av att jag kom från en familj med liksom där det fanns akademiker, och att jag kände att det är det man ska göra. Det fanns säkert en sån sida av det också, men mycket handlar nog om liksom en nyfikenhet på, ja, liksom, vad kan man lära sig här. Liksom.
Mm. Och har du några bra tips till de som lyssnar här hemma liksom, om så här, funderingar och om att börja liksom, fortsätta plugga och hur man ska klara sig? Liksom?
Ja, det här med att fortsätta till studier efter gymnasiet, det ska man nog liksom fundera lite grann på, mer med utgångspunkt från liksom, är det här jag verkligen är nyfiken på? Det har ju funnits liksom en berättelse på något sätt som är som att du massa gå till högre studier och det är liksom det man ska. Men det finns ju också massor med intressanta yrkesutbildningar som man kan göra som blir lätt att man tror att det liksom är, man måste göra det ena eller det andra, men man kan ju faktiskt verkligen känna efter vad är jag är på väg någonstans, vad är jag intresserad av, vad ligger min, vad får jag energi av, vad vill jag i så fall använda studierna till och så. Att man liksom ger sig själv lite grann en chans att så här stanna upp och fundera över vad ska jag använda det här till? Vad handlar det om för min del? Och jag kan ju verkligen rekommendera det, för att det också är så väldigt kul att plugga och att vara liksom i student- och studiesammanhanget är också jätteroligt, även om man är utmanad. Även om det är en utmaning för de flesta människor. Det är ju inte bara man byter miljö, man träffar massor med nya människor, man tar ställning till nya saker hela tiden och så. Det kan ju vara utmanande i sig, men det är också väldigt, väldigt roligt och givande. Och kunskap är ju liksom, det är ju någonting som man kan ju bara aldrig få för mycket av.
Nej.
Det är så kul att fylla på.
Hur kommer det sig att du hamnade där du hamnade, i bibliotekens och ordens värld?
Jag har nog alltid, kanske för att det också var svårt och lite trögt och så blev det också, när man väl erövrade det på något sätt och känner att jag gör det här på mina premisser. Jag kan ta till mig det här, och jag tycker om att läsa. Jag tycker ju väldigt mycket om att skriva också. Och även om det är ju så att ibland blir det ju liksom, det tar mer energi ibland liksom att få till det. Men för mig så har det varit liksom ett utlopp också, att kunna skriva, att liksom formulera mig och så. Så att jag sökte mig inte riktigt tillbaka till den här världen, men på något sätt så känns det väldigt logiskt att jag, när den här tjänsten utlystes, så plötsligt så fanns det en sån, jag vill vara i den där, jag vill vara där man jobbar med läsfrämjande, där studenterna också får hjälp med sina, där som ni sa, med liksom, fick du hjälp när du studerade? Biblioteket jobbar ju väldigt mycket med att hjälpa studenter att ta till sig kurslitteratur. Och vi jobbar med Legimus och liksom för bibliotek, men liksom alla de olika pedagogiska grepp som finns för att liksom hjälpa studenter att ta till sig kurslitteratur och så. Och det känns väldigt kul att vara del av den sidan av det nu, som liksom i jobbet. Och det är också, vi har ju ett sambibliotek, biblioteket som jag jobbar på, det är det enda i Sverige där vi har ett folkbibliotek tillsammans med ett universitetsbibliotek. Ja. Det gör att det är barn, småbarn och deras föräldrar liksom i ena hörnet, och det är studenter i andra, och det är äldre personer i något annat hörn, och alla är liksom under samma tak, och de här barnen som man möter då här, som också på något sätt håller på att knäcka den här koden och sitter och läser högt för varandra på hittepå, de har boken upp och ner och de liksom låtsas läser och sådär, det finns liksom någon sån glädje i det, tycker jag. Så att det är en väldigt kul miljö att vara i.
Du har ju berättat lite om dina engagemang, men du har ju så många liksom, det här med biblioteket, att dela upp och att få intresse om att läsa böcker. Men vad för hjälpmedel använder du under ditt dagliga jobb?
Jo, men jag gör vissa saker, verkligen fortfarande, även om jag läser väldigt mycket nu, så tycker jag det är svårt att läsa lite. Så det låter kanske konstigt, eller så är det någon som känner igen det nu, att jag behöver liksom förstora texten ofta, för att jag tycker att det liksom är lite svårt. Jag läser ju fel en del. Och det är en sån sak som att liksom ha tid. Jag har svårt att liksom snabbt läsa saker. Så det är liksom jag behöver ha tid på mig. Jag gör mycket sånt liksom när det är texter som jag verkligen behöver ta till mig detaljer, så gör jag mycket understrykningar, liksom jobbar med att så här, summera bitar av texter, att man liksom läser en bit och sen så stannar upp och liksom summerar för mig själv det jag har, så där. Och då kan det vara att jag, nej, men jag kan inte riktigt, jag får nog gå tillbaka liksom och ta det en gång till, så. Så det är liksom egna lite tips och tricks och så här. Och ibland så kanske man väljer att lyssna på någonting istället för att läsa det. Eller vi gör båda sakerna ibland också. Så där. Så det kan vara lite olika. Men för mig tror jag det handlar också om, alltså jag behöver ha tid på mig. Ja. För att liksom.
Har du några bra tips eller råd till ungdomar med dyslexi som söker jobb?
Ja, alltså det har ju vi många. Jag har precis nu anställt 6 amanuenser, kallas det för, eller studentmedarbetare som pluggar på universitetet, som ska jobba med oss här på biblioteket. 2 av dem har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Det är ju att man säger det. För att det är ju, om man känner sig bekväm med det, såklart. Men det kan man ju avgöra själv. Men om det är en tjänst där det handlar om att det kan ha betydelse, då är det bra att liksom kommunicera det. Och sen tror jag att man inte ska liksom låta sig hindras av det om det inte liksom är, verkligen handlar om att man tror att det kommer vara liksom någonting som man inte kommer få hjälp med liksom på arbetsplatsen, eller inte kommer inte fungera, då kan man kanske överväga det. Men annars så tror jag inte man ska låta sig hindras av det, utan bara liksom, man får be om den hjälp man behöver, och känna efter sina egna liksom, hur känner jag mig inför det här, kommer det liksom, det kan ju vara situationer. Jag själv till exempel har just det här med instruktioner då, att det är liksom, att man ber om hjälp med sånt om man tycker att man liksom behöver det. Så, men jag tycker när man söker jobb så tror jag man mer ska utgå från att det här vill jag verkligen göra.
Ja, verkligen. Skulle du kunna berätta lite mer om ditt engagemang Hope Spot Gotland?
Ja, det gör jag jättegärna. Det är Hope Spot Gotland är en liten verksamhet här på Gotland, men den är del av ett stort globalt nätverk som jobbar med att skydda haven. Och det är en kvinnlig forskare, Sylvia Earle, från, som är verksam i USA, som har jobbat med havsfrågor hela sitt liv. Hon är forskare och hon började som att jobba med de här frågorna som ung och forskar, och är väl den människa som har varit längst sammanlagd tid under havsytan. Och hon brinner verkligen för att skydda havet, och det är då så att vi jobbar i såna här hope spots runt om på 140 platser i världshavet. Och arbetet går, liksom, handlar väldigt mycket om att engagera den lokala befolkningen i vad som finns under havsytan och varför vi behöver skydda det. Och det finns ju så oerhört mycket liv under havet. Det är ju 80% av allt liv på planeten finns under havsytan. Och det tänker man inte på varje dag. Och vi tänker inte heller kanske på att väldigt mycket av vår syreupptag är helt beroende av att haven är friska. Så att det här engagemanget har ju då, det var ju redan som liten väldigt liksom fascinerad av havet och vad som finns under havsytan. Men det här har varit ett sätt för mig att bygga upp den här hopespotten på Gotland med hjälp av människor som lever här och som är beroende av havet och har kunskap om det, och så har varit väldigt roligt. Så vi är ett globalt nätverk och med lokala små platser runt om då i världen, där någon kanske på någonstans i Stilla havet jobbar med att skydda en speciell typ av haj. Så här i Östersjön så jobbar vi med att titta på hur kan vi få den lilla Östersjövalen, som är en sorts tumlare, att överleva trots att den är otroligt utrotningshotade, och andra frågor som har liksom med vårat hav att göra. Så att det är ett jätteroligt roligt projekt, och jag lägger ideell tid på det och tycker att det känns väldigt kul. Och jobbar mycket mot barn och ungdomar här på Gotland med att just prata om vad som finns under havsytan. Tycker det är lite roligt att prata med unga om vad som finns under ytan, tycker jag är en sån bra grej. Därför att väldigt mycket av oss själva finns liksom under ytan, på samma sätt som det här med att så mycket av livet på planeten
stort
finns
tack
under
dig,
ytan där man inte ser.
För att du har varit med i podden idag. Och allt du har delat med dig om.
Tack själv.
Vi hoppas att ni som har lyssnat på podden har fått massa bra idéer. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller har frågor, snälla kontakta oss på hej@ftv.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.